Tack så mycket. Vi har ett verkligt centralt ämne framför oss. Frågan om Jesu identitet. Vem var Jesus från Nazaret? Hur ska man förstå honom som person? Och nu befinner vi oss här söndag morgon i en kyrka. Men jag tänkte jag skulle göra så här. Att jag kommer att låtsa att ni är ett gäng studenter på en högskola. Någonstans i Sverige. Helt vanliga studenter i Sverige. Med lite blandad, sekulariserad bakgrund. Så jag kommer att göra en presentation av den här frågeställningen så som jag brukar göra den för människor som inte är kristna. Det är ju självklart intressant för oss som finns i kyrkan att verkligen tänka igenom och begrunda den här frågan. Men det är också väldigt viktigt att vi kan presentera den här sortens frågeställningar för människor som inte naturligt hör hemma i kyrkan eller har någon som helst kristen bakgrund eller tradition eller förförståelse. Ja, så ni får se om ni kan gå in i den rollen då som sekulariserade studenter i Sverige. Gör lite rollspel här. Efteråt så jag ska försöka, vi ska ju sluta kvart i. Jag ska försöka att inte fylla hela tiden med undervisning här, utan det kommer finnas en möjlighet för några frågor, några reaktioner på det som jag säger här. Så ta vara på den möjligheten. Guru, galning eller Gud, var Jesus Guds son? Man kan ju säga att frågeställningen här om Jesus var Guds son eller inte, den förutsätter ju på något sätt att Gud finns. Och så är frågan, är Jesus en unik representant för Gud? Så det är klart att hela frågeställningen är ju laddad, var Jesus Guds son? Och då skulle jag vilja säga att det har vi inte riktigt tid att ta upp hela den frågan, finns Gud? Men man kan väl konstatera att om det är möjligt att Gud finns, och det tycker jag de flesta av oss skulle kunna vara överens om, det är en möjlighet att det finns en Gud. En annan möjlighet är ju att det inte finns en Gud, men en möjlighet är ju att det faktiskt finns en skapargud. Någon som alltid har funnits och som är orsaken till att vi finns. Och om det är möjligt att det finns en Gud, så är det ju förstås möjligt att Gud har en unik representant, att Gud har en son, att någon på ett unikt sätt uttrycker vem denne Gud är. Och jag kommer under den här presentationen så att säga att utgå från denna möjlighet. Om det är möjligt att det finns en Gud, så är det möjligt att det finns någon som är hans son. Och det är ju vad kristna då hävdar, att personen Jesus från Nazaret, verksam någon gång på 30-talet i Israel, att han i unik mening var Guds son. Att han är den unika representanten för den Gud som har skapat allting, som bär allting, som är orsaken till alltings existens. Hur ska man förhålla sig till ett sånt anspråk? Om man försöker sortera upp det här riktigt logiskt och strukturellt, så kan man säga att det är en del personer som säger, ja, men hela Jesus-grejen är en myt. Jesus har aldrig funnits. Det här är bara någon sorts kristen eller kyrklig uppfinning. Att det ens har funnits en person, Jesus från Nazaret. Jesus är en legend. Han har inte existerat. Så vi kan glömma hela den här grejen. Diskussionen är meningslös. Vi pratar om en icke-existerande person. Andra personer säger, nej, det har nog funnits en person, Jesus från Nazaret. Men han gjorde inga anspråk på att representera Gud, inte på något där unikt sätt. Han var kanske någon sorts religiös lärare, möjligen någon sorts profet. Han verkar ha gjort intryck på människor. Han har säkert talat om Gud. Men han gjorde inga anspråk på gudomlighet. Så de här anspråken att han skulle vara Gud, de är legendartade. Även om han som person inte är en legend, så är anspråken på att han skulle vara Guds son, det är sånt som kristna har hittat på i efterhand. Man har pratat upp Jesus. Så Jesus hade inte alls känt igen sig om han hade lyssnat till hur kristna senare talade om honom. Han hade bara skakat på huvudet. Liksom. Det där har ingenting med mig att göra. Jag pratade om kärlek, och men inte att jag var Guds son. Andra skulle säga, ja, Jesus har funnits och har gjort anspråk på att vara Guds son. De här anspråken går faktiskt tillbaka till Jesus själv. Han hävdade sådana här saker. Men det är ju alldeles klart att det var falskt. Han gjorde anspråken, men det var falska anspråk. De stämmer inte, han representerar inte alls Gud.
Och då är en del som säger att de var omedvetet falska. Alltså han trodde på det själv. Men visste inte om att det han påstod var lögn. Eller var falskt. Och han måste betraktas som sinnessjuk. Så som var en som får för sig att man är Gud fast man bara är en liten människa. Förstås är mycket svårt sjuk. Har förlorat all kontakt med verkligheten. Andra kan tänka sig att han har funnits. Han har gjort anspråk på gudomlighet. Men visste mycket väl om att det är falskt. Han är en bedragare. Han luras. Det är klart att han vet att han inte är Gud och att han inte har skapat universum. Att han inte... Det är klart att han vet det. Men av någon anledning så framhärdar han i dessa mycket egendomliga anspråk. Att han skulle vara Gud. Alltså att han blir en lögnare. En som ljuger. Och en massa människor har tydligen gått på den här bluffen. Och det sista alternativet är ju att han har funnits. Han har själv gjort anspråk på att vara Gud. Och de anspråken är sanna. Han är verkligen en unik representant för Gud. Han delar Guds eget väsen. Han är i unik mening Guds son, Guds enda son. Och att han i så fall är herre över allting. Om ni ser att jag har skrivit på engelska för att där får man en så snygg allitteration, eller hur? Legend, lunatic, liar or lord. Och så vitt jag vet så är det här alternativen när det gäller hur människor förhåller sig till Jesus från oss. Att hur man kan tänka om honom. Finns det fler alternativ? Presentera gärna dem. Jag är inte ute efter att försöka mörka vissa alternativ. Då får man diskutera dem. Men så vitt jag vet så fångar detta i princip de olika ställningstaganden som människor har gjort till Jesus från Nazaret. Hur man förstår honom. Så det är inte så där jättemånga olika alternativ. Och det gör det hanterbart att försöka ta ställning till det. Okej, hur ska man förhålla sig till det? Ska vi försöka beta av dem en efter ett och se hur är argumenten? Hur starka är argumenten för vart och ett av de här alternativen? Om vi börjar med att han inte skulle ha funnits. Ingen existens. Jesus har inte ens existerat. Det kan man möta en hel del på nätet. Så om ni surfar så hittar ni en massa folk som förnekar Jesu existens. Om ni går in på universitetet, på historie, den historiska fakulteten eller på teologisk fakultet, så hittar man inga som förnekar Jesu existens. En av de senaste böckerna om det här kommer från en forskare som heter Bart Ehrman. Han ligger lite mitt emellan att vara ateist eller agnostiker. Han är absolut inte kristen. Han bejakar inte Guds existens. Han är väldigt kritisk mot mycket i Bibeln. Men han säger så här. Ur saklig synpunkt har det funnits en person, Jesus från Nazaret. Och det här kan man säga är fullständigt accepterat över hela linjen. Oavsett vad människor har för livsåskådning eller tro eller religion, så kan man konstatera att Jesus från Nazaret är en historisk person. Det är inte trovärdigt att hävda att han aldrig har existerat. Jag kunde ge er massor med citat från alla möjliga forskare som hävdar att det här är åtminstone en position man inte kan inta, att Jesus inte ens skulle ha existerat. Okej, så jag kommer inte säga mer om det, därför att det är helt enkelt inte en seriös position. Jesus har funnits. Men den här personen Jesus, som då har funnits, gjorde han anspråk på gudomlighet? Vad kan man säga om det? Ja, den som läser i Nya testamentet kan ju se att hans efterföljare hävdade att han gjorde anspråk på gudomlighet. Så i Nya testamentet så kan man läsa i Johannes evangeliet att ordet, och det förstår man längre fram att det är en beskrivning av den person vi känner som Jesus från Nazaret, så står det så här: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Där finns en väldigt tydlig identifikation att ordet var Gud, och sen står det att ordet blev kött, blev människa i Jesus från Nazaret. Så enligt Johannes evangeliet så var Jesus Gud. Eller om vi tittar hos Paulus i till exempel Filipperbrevet kapitel 2. Så talar Paulus om att Jesus var till i Guds form eller Guds gestalt. Han var på samma nivå som Gud, men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från det och kom i tjänare gestalt. Så enligt Paulus har Jesus alltså av evighet haft jämlikhet med Gud. Vi kunde läsa andra ställen i första Korintierbrevet, så talar Paulus om att vi har bara en enda Gud, Fadern, genom vilken allting har blivit till. Och en enda Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting har blivit till. Och när forskare tittar på hur Paulus skriver, det här i första Korintierbrevet kapitel 8, så ser de att Paulus använder den judiska trosbekännelsen, detta som en jude bekänner varje dag: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Han använder den trosbekännelsen och väver in Jesus i den trosbekännelsen. Han använder precis samma ord som han använder om Gud, använder han om Jesus. Så man kan ganska tydligt visa att de första kristna påstod att Jesus var Gud. Men påstod Jesus det själv? Alltså det är uppenbart att den här föreställningen finns väldigt tidigt. Att människor sagt Jesus var Gud. Han var jämlik med Gud. Men kommer det från Jesus? Ja, då kan man ju igen säga, om man läser i Johannes evangeliet, så står det så här att Jesus säger jag och Fadern är ett. Och Jesus kan säga den som har sett mig har sett Fadern. Så vi hittar det från Jesu mun. Men nu finns det förstås en massa skeptiker som säger, ja men vi kan ju inte lita på att alla orden i evangelierna verkligen kommer från Jesu mun. Tänk om författarna faktiskt har fabricerat, alltså hittat på Jesus ord. Jag är inte alltid så övertygad om att de har ett så starkt case, de som hävdar att författarna har hittat på Jesus ord. Men bara för argumentationens skull, låt oss följa de skeptiska forskarna som säger vi måste vara öppna för detta, att det är många Jesusord som är fabricerade, som inte kommer från Jesus. Och då jobbar de forskarna med vad de kallar för äkthetskriterier. De försöker skala bort sånt som de inte är säkra på kommer från Jesus, för att identifiera sånt som vi med säkerhet kan veta är äkta Jesusord. Och det intressanta är att också de allra mest skeptiska och kritiska forskarna kommer fram till att den historiska personen Jesus gjorde anspråk på att representera Gud. Så här säger N.T. Wright, som är en av världens ledande Jesusforskarna, han ska sammanfatta det som man är överens om är autentiska Jesusord. Jesus trodde sig kallad att göra och vara det som bara Israels Gud, JHVH, kan göra och vara. Vad är det som gör att, och här kunde man läsa, jag kunde ge exempel från många forskare, som kommer fram till precis samma slutsats. Vad är det som gör det? Vad är det för Jesusord? Jo, det är det att man ser att det finns ord som ingen kan förneka. Det här går tillbaka till den historiska Jesus, där Jesus uttrycker helt häpnadsväckande tankar om sig själv. Väldigt anmärkningsvärda saker. Det handlar om de titlar som Jesus ger om sig själv, där han särskiljer sig själv från andra människor, från profeter, från sändebud som Gud kan använda, och sätter sig själv i en fullständigt unik roll i relation till Gud och i relation till andra människor, där han inte går in i att vara en av profeterna. Som ju profeterna har ju i sig ingen gudomlig eller unik status. De är ju människor som är sända av Gud att framföra ett budskap. Men Jesus sätter inte in sig i raden av en av profeterna, en av lärarna, en av de andliga ledarna. Utan han sätter sig själv i en egen kategori. Det handlar om hur han går in i messiasrollen. Att vara den här unikt utvalda personen som Gamla testamentet har talat om. Det handlar om att han beskriver sig själv som den enda sonen. I en liknelse som alla är överens om går tillbaka till Jesus, så berättar han om, han tar ett exempel om en man som har en vingård och som arrenderar ut den. Och som sen skickar tjänare för att kolla upp med arrendatorerna hur det går. Och arrendatorerna slår ihjäl hans tjänare. Och han skickar en efter en och de slår ihjäl dem. Och då säger vingårdsägaren till slut: jag ska skicka min enda son. Honom ska de ha respekt för. Och det är alldeles uppenbart för alla som lyssnar att de här tjänarna som arrendatorn skickade syftar på profeterna. Och sen att den här enda sonen, det syftar på Jesus. Som nu Gud har sänt, att han är en annan kategori. Han står i ett annan relation till Gud. Det som är den mest använda titeln som Jesus använder om sig själv, det är människosonen. Så det är en betoning av att han är människa. Men det är samtidigt en referens till Daniel kapitel 7. En bok i Gamla testamentet där det sägs att inför Gud så förs det fram en människoson. En människa. Och att denna människa ger sånt som bara tillhör Gud ära och makt och väldighet. Och han ges ett evigt rike som aldrig ska upphöra. En människa lever ju inte för evigt. Denna människoson ska få ett rike som aldrig ska upphöra. Och ska få ära och makt. Sånt som ju alltid tillskrivs Gud. Den titeln använder Jesus om sig själv hela tiden i sin undervisning. Sen ser man det lika mycket i de roller som Jesus går in i. Hur han är den som kommer med Guds rike. Där han är kungen i Guds rike. Och så mycket av hans undervisning handlar om detta, att han introducerar Guds rike. Och att han är kung i det riket. Han talar med en auktoritet som ingen av profeterna gör. Profeterna kommer och säger: så säger Herren. Och de framför ett ord ifrån Gud. Så säger inte Jesus. Han säger: amen, amen. Det här arameiska. Sannerligen, sannerligen. Och sen kommer det inte Herren säger. Utan sannerligen, sannerligen. Jag säger er. Och så talar han med Guds auktoritet. Och han gör det i jag-form. En av de saker som frapperade människor var att Jesus tillsade människor förlåtelse. Det är bara Gud som kan förlåta. Läs i Gamla testamentet. De andliga ledarna, präster och profeter, de utmanar folket att bekänna sina synder. Att komma till Gud och be Gud om förlåtelse. Ingen människa kan förlåta en annan människa det som är en skuld inför Gud. Vi kan ju förlåta vad vi har gjort mot varandra. Men vi kan ju inte förlåta en annan människas skuld inför Gud. Det kan ju bara Gud göra. Och därför så hittar du ingen i Gamla testamentet som säger: kom till mig så ska jag förlåta dig inför Gud dina synder. Det är ju uteslutet. Det är ju en sak mellan Gud och den människan. Tidigt i Markus evangeliet, det äldsta evangeliet, har Jesus precis påbörjat sin verksamhet. Det har blivit mycket uppmärksamhet därför att Guds kraft är med honom. Han samlar massor med människor. Han kommer tillbaka till Kapernaum som har varit hans utgångspunkt. Och det är jättemycket folk som nu vill lyssna till Jesus. Han befinner sig inne i ett hus. Huset fylls med folk. Det blir helt smockfullt med människor. Man trängs i trädgården eller gatan utanför. Så det är helt igenkorkat. Alla vill höra Jesus, se Jesus. Då kommer det fyra personer som bär en femte, en person som är förlamad. De har en vän som inte kan gå. Och de vill få kontakt med Jesus, föra den sjuke till honom. Men de har inte en chans att komma in. Det är helt proppat med folk. Jag kan tänka er om när det är riktigt tjockt med folk. Det går ju att ta sig fram, antingen genom att man med fysisk våld armbågar sig fram, eller hur? Man föser undan folk. Eller om du är ett litet barn så kan du ju springa liksom lite mellan benen på folk. Lite lägre ner så kan du liksom smita emellan. Om ni är fyra personer och bär på en femte, man kan inte armbåga sig fram, eller hur? Så de inser att det här funkar inte. Då tar de sig runt huset. Och hus i antiken var ju ofta hus som hade platt tak, därför att man använde taket för att torka saker och värma vatten och allt möjligt sånt där. Så det var trappa upp. Så man kan ta en trappa på utsidan av huset, komma upp på taket. Och så bryter man upp delar av taket och sänker ner den sjuke mitt framför Jesus. Har ni fantasi med er? Kan ni föreställa situationen? Ett rum helt packat med folk. Jesus talar och undervisar. Allas fokus är på honom. Och folk är glada att de har fått biljetter till parkett och kan titta ut på gatan. Folk trängs för att komma in där. Så plötsligt så börjar de få någonting i håret. Någon bryter upp taket. Och så kommer denna situation när man sänker ner en sjuk. Han måste känna sig otroligt dum. Eller hur? Sänks ner uppifrån, kommer ner i ögonhöjd på alla människor. Säkert är det folk som är irriterade. Han stör ju undervisningen. Jesus är helt cool. Vänder sig till mannen och säger: mitt barn, min son, dina synder är dig förlåtna. Knäpptyst. Teologerna nere vid väggen tänker för sig själv och kanske några muttrar lite halvhögt. Vad är det han gör? Bara Gud kan förlåta synder. Och Jesus förstår att det är reaktionen. Och det är en helt riktig reaktion. Det är ju sant. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Och då säger Jesus så här: vad är svårast? Att säga till en lam, ta din säng och gå? Eller säga till en person: dina synder är dig förlåtna. Vad är svårast? Måste jag tänka här, vad är svårast? Nej, det är ju jätteenkelt att säga att dina synder är det förlåtna. För ingen ser om det sker. Eller hur? Det går inte att kontrollera. Du kan ju komma undan med det. Du ser ju inte om synderna försvinner inför Gud eller inte. Men du kan ju inte komma undan med att här har du en förlamad person. Och så säger du: ta din säng och gå. Och så händer det ingenting. Så det är ju mycket svårare. Okej, så Jesus ställer den här retoriska frågan: vad är svårast? Och så fortsätter han: för att ni ska veta att människosonen här på jorden har makt att förlåta synder. Och så vänder han sig till en lame: ta din säng och gå. Och mannen blir omedelbart helad, reser sig upp och kan stå på sina ben. Så bevisar Jesus att han har makt att göra det som i yttre mening ingen kan se sker, förlåta synder, genom att han gör det som för oss skulle vara mycket svårare, förstås. Han visar att han har täckning för sina ord att förlåta. Men ser ni, han går in i rollen som Gud. Eller tänk på det som han säger om domen. Han talar så många gånger om att han är den som ska döma alla människor. Att alla som har levt ska komma fram inför honom och redovisa sina liv. Men det är ju Guds uppgift. Och Jesus går in i den rollen. Så, det forskare säger, den historiska personen Jesus från Nazaret, även om vi är maximalt kritiska mot Nya Testamentet och bara håller oss till liksom ett minimum som alla är överens om, det här går tillbaka till Jesu mun, så kommer man till samma slutsats. Här är en man som framträder och gör anspråk på att vara Gud. Okej, han har funnits. Han har gjort anspråk på att vara Gud. Men det är ju inte detsamma som att de anspråken är sanna. Man kan ju säga någonting som är genomfalskt, eller hur? Så det är ju nästa alternativ, att det här är falskt. Och antingen att Jesus inte vet om att det är falskt, att han är svårt sjuk. För man är väldigt svårt sjuk om man tror att man är Gud. Jag har ju, många av er har jag inte träffat, eller jag har bara träffat er på distans, och jag känner er ju inte. Men ändå så vet jag ju 100% säkert en viss sak om er. Jag vet ju absolut säkert att ingen av er någonsin har tänkt den här tanken. Undrar om det är jag som är Gud. Liksom. Tänk om det är jag som har skapat universum. Ja, men det kan man ju inte tänka. Man vet ju ingenting säkrare än att man är en liten, svag, bräcklig liten figur på jorden. Som inte är Gud, som inte har skapat allting, som inte har all kunskap, som inte har all makt. Där kan man ju inte liksom av misstag råka få uppfattningen att man är Gud. Då är man liksom helt borta. Man har ingen kontakt med verkligheten längre. Man är ytterligt svårt sjuk. Det finns människor som tror att de är Gud, men de sitter på institutioner, för de kan inte längre leva ett vanligt liv tillsammans med andra människor. Därför att man har tappat all koll. Det här livet är att han var en medveten bedragare. Han visste mycket väl om att han inte var Gud, men han ljög. Vad är det som gör att vi människor ljuger? Ja, vi ljuger ju av en anledning. Om du försöker analysera när du själv har ljugit eller när andra människor ljuger, så gör man ju det därför att man antingen vill undkomma något obehagligt. Nej, men nej, jag var inte där. Eller nej, det var inte jag som gjorde det. Eller nej, liksom. För det är jobbigt att säga hur det var. Så man vill undkomma något obehagligt. Det är väl den vanligaste anledningen att vi slirar med sanningen, eller hur? Och det andra är möjligen att man vill uppnå något värdefullt. Så man skriver dit en doktorstitel i sitt CV för att man ska få ett jobb. Eller man vill imponera på någon, så man vill få människors beundran. Och så ljuger man om någonting om sig själv. Men det är väl de två skälen till att man ljuger. Man vill undvika något obehagligt eller vinna något värdefullt. Och det är det här vi måste utvärdera personen Jesus. Var han så svårt sinnessjuk så han hade fått för sig att han var Gud fast han inte var det? Eller var han en medveten bedragare som ville undkomma något obehagligt genom att säga att han är Gud? Eller ville vinna något värdefullt genom att säga att han var Gud? Det här tål att fundera på. Om man tittar på Jesu liv, hur var han som person? Så kan man ju säga att människor genom hela historien har fascinerats av attraktionskraften runt den här gestalten. Därför att det som finns i Jesu liv, det är ju en häpnadsväckande kärlek. Hur han möter människor. Hur han sträcker sig ut till de som har det svårt. Hur han rör sig bland de som andra föraktar och ignorerar. Hur han rör vid de spetälska. Hur han umgås med de som andra ser ner på. Hur han förlåter och bejakar och upprättar människor. Man är fascinerad av hans klarsyn, hur han ser igenom religiöst maktspel och hur han ser igenom högfärd och arrogans. Man är imponerad av hans intellektuella kapacitet. Hur han i debatter och diskussioner klär av de mest framstående teologerna i sin egen samtid. Han är oerhört skärpt. Man är imponerad av hans karaktär. Han blev väldigt uppmärksammad under åtminstone i början av den första delen av sin verksamhet. Massor med människor kommer till Jesus och han blir beundrad. Dörrarna öppnas in till de fina salongerna. Han bjuds på middag hos framstående personer. Han använder ingenting av det för att skaffa sig pengar, att ta makt över kvinnor, att utnyttja människor. Han har en oerhörd integritet att alltid säga hur det är. Också när han själv förlorar på det. Människor reagerar på hans undervisning. Han korrigerar inte den ett spår. Utan han bara frågar, ska ni också gå härifrån? Alltså han står för det han menar är sant. Det är oerhört svårt att tänka sig att Jesus är sinnessjuk. Om du har varit nära en person som har varit svårt psykiskt sjuk, så vet du att den personen behöver ständig support, ständig uppbackning. Att den personen behöver andra runt omkring sig, för man reder inte ut sitt eget liv längre. Ingenting av det finns hos Jesus. Den som är svårt sjuk blir irrationell, ologisk, inkonsekvent. Saker och ting hänger inte samman längre. Och man behöver andras hjälp. Ingenting av det finns hos Jesus. Han är stark. Han är trygg. Han är konsekvent. Han får människors beundran inte att han behöver hjälp av de andra. Är Jesus en bedragare? Ja, han använder ingenting av sin verksamhet för egen del. Han verkar inte vilja vinna någonting. Och i förlängningen så kommer allt han säger leda till att han själv blir torterad och avrättad. Han vinner ingenting. Han förlorar allting på det han säger. Är det något obehagligt han vill undvika? Nej, vad är det? Den här undervisningen leder till det obehagliga. Och han hade hur lätt som helst kunnat backa när han står inför Kajafas. Och Kajafas frågar, och alla förstår svaret på den här frågan. Om Jesus svarar ja här, kommer innebära att han döms till döden. Kajafas frågar, är du Messias, den levande Gudens son? Och Jesus hade hur lätt som helst kunnat säga, vänta här nu. Nu förstår jag. Det är en massa missförstånd här. Jag är ledsen, jag har säkert överdrivit och varit lite klumpig i retoriken och sagt en del saker jag inte borde ha sagt. Och så. Men alltså, det är ju helt självklart, jag är ju inte Gud. Jag är sänd av Gud. Det är klart han hade kunnat säga det. Om han är en bedragare. Men han svarar. Det är jag. Och ni ska få se människosonen komma på himmelens skyar. Och han blir dömd till döden. Det är alldeles uppenbart att han inte försöker undvika något obehagligt, utan att han står för en övertygelse till varje pris. Så jag har väldigt svårt att se att Jesus skulle hävda de här sakerna, men att det skulle vara falskt, att han antingen är sinnessjuk eller är en bedragare. Utan när jag försöker undersöka det här så kommer jag fram till att hans liv verkar bekräfta att det är sant. Och ytterst sett så skulle man behöva titta här på vad som hände efter hans död, frågan om hans uppståndelse, som blir den yttersta faktorn som avgör om han hade rätt eller inte. För det är klart, om Gud bekänner sig till honom och uppväcker honom, så har vi ett yttersta bevis på att han talade sant när han sa att han representerade Gud. Nu har vi inte tid till det, utan vi ska stanna här. Och jag har försökt gå igenom de här alternativen. Och jag har väldigt svårt att se att det är någon sannolikhet i att Jesus skulle vara en legend, eller att hans anspråk på gudomlighet skulle vara legendariska. Jag har väldigt svårt att se att det finns någon sannolikhet i att Jesus skulle vara göra anspråk, men att de skulle vara falska. Antingen genom att han är sinnessjuk eller genom att han är en medveten bedragare. Utan jag har blivit helt övertygad om att Jesus har funnits. Att han har gjort anspråken på att representera Gud. Och att de anspråken bekräftas av hans liv. Av att han lever ett helt unikt sorts liv. Med en sån kvalitet som bekräftar att han är den han säger sig vara. Och jag har, även om vi inte nu har talat om det, blivit övertygad om att Gud har bekräftat det slutgiltigt genom att uppväcka honom från de döda och säga sitt ja till Jesu anspråk att han är Guds enda son. Och om det här är riktigt så betyder det att Gud har besökt vår planet. Att det finns ett svar på den här frågan. Ja, men Gud, om du finns, vad vill du? Vem är du? Vad har du tänkt? Och att det svaret finns hos Jesus från Nazaret. Och i så fall är han den viktigaste personen av alla för var och en av oss att lära känna. Ifall det är i honom som Gud besöker den här planeten. Okej, sätter jag punkt här. Vi har 6 minuter för frågor, kommentarer, invändningar. Ni får gärna ställa era egna frågor. Om ni vill spela rollspel och ställa frågor som ni vet att sekulära människor i Sverige, sekulära studenter, ställer, så får ni gärna göra det. Yes? Just det. Vad bra, tack. Alltså tankegången här är att det här bygger ju på att man utgår från det judiska gudsbegreppet är en personlig gud och att Jesus är Guds son. Skulle man inte kunna tänka sig som ett alternativ att Jesus stod för den österländska synen på gudomlighet, att var och en har del av det gudomliga? Och att du är gudomlig och jag är gudomlig och notstället är gudomligt och solen är gudomlig och allting har någon sorts del av en gudomlig verklighet eller gudomlig energi, där det gudomliga då är inte en personlig gud utan mer en opersonlig verklighet. Det finns en del människor som hävdar det. Problemet med det är att det är fullständigt ohistoriskt att tänka sig att Jesus skulle ha tänkt i de banorna. Varför? Det här är en av de saker som forskningen är väldigt enig om, att man måste förstå Jesus som jude i den gammaltestamentliga kontexten. Därför att vi vet hur man diskuterade Gud, hur man såg på Gud, vad ordet Gud stod för i det sammanhang där Jesus framträdde. Han refererar hela tiden till Gamla testamentet, till den Gud som har uppenbarat sig för Israels folk. Och därför så finns det ingen som helst sannolikhet att Jesus skulle vara en indisk guru som stod för ett opersonligt gudsbegrepp där han var Gud och andra var Gud. Utan Jesus stod för ett monoteistiskt, ett judiskt gudsbegrepp. Och det är helt omöjligt att förstå Jesus på något annat sätt. Så därför har jag inte tagit med det som ett alternativ här. Alternativet guru, det finns inga som jobbar seriöst med det här som hävdar det. Det finns på nätet och det finns en del i New Age-rörelsen människor som hävdar sådana saker. Men jag skulle säga att man har inte alls då tänkt igenom det. Utan Jesus utgår från Gamla testamentets Gud. Ja, just det. Man kan vara psykiskt sjuk på olika sätt. Alltså att man kan vara psykiskt sjuk i den betydelsen att det blir en riktig sjukdom och att man inte längre kan klara sig själv utan behöver vård. Sen kan man ju ha en form av psykologiska defekter som gör att man blir manipulativ, att man blir en maktmänniska, att man blir psykopat som lurar och bedrar och så. Och det är klart att det kan ta en tid innan man ser igenom det. En person kan komma undan med det. En sol- och vårare kan lyckas bedra ett antal kvinnor på pengar och så. Men det håller ju inte i längden. Utan här blir ju ett mönster av hårdhet och av utnyttjande av människor. Och vi har absolut ingenting av det hos Jesus. Han är inte manipulativ. Han utnyttjar inte andra människor. Han lämnar inte en massa offer längs vägen. Människor som mår dåligt, som är sårade, som är plågade av hur Jesus har behandlat dem. När en av hans bästa vänner, en av dem som stod honom allra närmast, Petrus, skriver om Jesus, så skriver han helt oerhörda saker, att den här personen Jesus från Nazaret var utan synd. Alltså, hur skulle du beskriva dina bästa vänner eller den man är gift med eller så. Man skulle kunna uttrycka jättemycket kärlek och uppskattning och så. Men ingen, när man har blivit nära vän med en person eller den man är gift med eller sina egna barn, man älskar dem jättemycket. Men det finns ju ingen som skulle beskriva den här personen som syndfri. Han var utan fläck, säger Petrus. Han var hel. Ja, men det där är helt unikt. De som man efterhand förstår är psykopater, de har inte fått de omdömena tidigare. Alltså, då har man ju sett att de är effektiva, de är skickliga, de lyckas på olika saker. Men det har ju kunnat gå att se det manipulativa, det själviska, det hårda i relation till andra människor. De lämnar ju offer efter sig längs vägen. Och Jesus är mjuk och barmhärtig, full av omsorg. Det är ju någonting av det starkaste, hur han ser människor. Och han fylldes av medlidande. En psykopat är precis motsatsen. Kan inte känna medlidande utan kan ju gå över lik för att nå sina mål. Och Jesus, han är stark. Han är klarsynt. Och så fylls han av medlidande. över de som inte har någon betydelse i samhället. De illa medfarna, de små, de ignorerade. Och det är precis mot det motsatta draget till en psykopat. Så ja, min utmaning skulle vara så här. Läs ett evangelium. Läs Markus evangeliet, som är det kortaste evangeliet till exempel. Eller vilket som helst av evangelierna. Läs ett av evangelierna och så prova teorin. Här har vi att göra med en manipulativ psykopat. Och så se, funkar det? Liksom faller bitarna på plats? Liksom, aha, nu förstår jag. Ja, jag ställer ju det som gör det gärna. Men det är ju en retorisk fråga. Det funkar inte.